Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Johanna Kajsson är bröllopskoordinatorn vars resa med endometrios och IVF du kan lyssna till om du kollar lite bakåt i poddhistoriken. Johanna har också så kallat HSP, alltså högkänsligt personlighetsdrag. Vad är det egentligen? Och hur påverkas man av det som förälder? Och hur funkar det när även ens barn uppvisar samma karaktärsdrag? Om det ska vi prata om nu. Johanna, du vill prata lite om det här med HSP. Vad
ja,
betyder det?
Det låter jättetokigt när du säger det. Nej, men högkänslighet, högsensitiv personlighet kan man väl översätta det som. Mm. Att man är en person som tar in väldigt, väldigt mycket mer intryck, känslor och så vidare än många andra.
Mm. Och det är någonting du har och du tror eller vet att din son också har, en av dina söner också har det.
Eftersom jag är högsensitiv så känner,
så känner
jag
du
att Charles nog också har lite av de dragen. Man kan ju ha det mer eller mindre på olika håll och sådär. Jag är väldigt högkänslig.
Hur ter sig det liksom?
Dels så känner man känslor väldigt mycket starkare. Både glädje och sorg och alltså saker som är tuffa kan vara väldigt mycket tuffare. Som när den första snödroppen kommer upp ur gräsmattan kan vara freaking fyrverkerier för mig och för HSP-människor.
Så det låter både underbart och jättejobbigt kanske då?
Och jättejobbigt. Man behöver lära känna sig själv. Och gör man det, ju mer man lär känna sig själv och ju mer man respekterar de här grejerna med sig själv och tar hand om sig själv, desto mer magi kan man ju uppleva med det.
Just det.
Men om man inte vet om det, då kan man uppleva att det är väldigt högljutt. Man kan vara väldigt ljudkänslig, ljuskänslig, kaoskänslig omkring sig. Man tar in det. Det kan vara att det ligger saker överallt i ett rum, men det kan också vara som sagt väldigt mycket ljud. Och jag märkte ju att det förstärktes mycket när jag blev mamma. För att barn låter mycket. När man är väldigt högkänslig, då kan man bära andra människors känslor. Och är man mamma eller förälder, så alla människor bär ju sina känslor mer, eller ens barns känslor mer eller mindre. Om ens barn är ledset, så ganska många känner väldigt mycket med barnet och kan till och med känna sig ledsen själv för att ens barn är ledset för någonting. Mer eller mindre. Sen finns det de personligheter som är jätteduktiga på att stänga av ju. Att det där har inte med mig att göra. Alltså, likadant om ett barn fått utbrott, så finns det ju föräldrar som är så här, men det är bara stänga av, lägg locket på hjärnan. Låt honom skrika. Det är ju både stora och små barn. Vissa kan ju göra så i hjärnan. Det kan inte jag överhuvudtaget. Utan jag tar in alla känslor, alla ljud, alla stämningar i ett helt rum. Och det kan vara väldigt jobbigt såklart. Om det är många människor i ett rum som är på olika humör, så är det väldigt mycket att bära allt det. Och då kan man bli väldigt trött, kan jag säga.
Ja, det förstår jag.
Du kan ge ett exempel. När tvn står på och August har fått välja ett tv-program, och sen får Charles lov att kolla på någonting på paddan, något annat, och kolla hockeyklipp på telefon, så att allting händer i samma rum. Min hjärna registrerar alla tre ljud samtidigt. En gång gick jag upp i ovanvåningen för att jag klarade inte av alla ljuden. Och där uppe kunde jag höra alla repliker som sägs i tvn, alla repliker som sägs i ett helt annat avsnitt på paddan samtidigt, och registrera hockeymålen från Rickards telefon. Så man har fler spår i hjärnan, kan man säga. Och det går inte att stänga av. Jag kan inte säga så. Stäng bort ljudet och liksom lyssna på din podd som du sätter in i turarna. Det är liksom lite olika från dag till dag. Men är det en tuffare dag där det är väldigt högsensitivt, då registreras allt det här samtidigt. Och det är lite slitsamt. För då blir det också så, om jag har barn hemma, om jag har mina barn och en kompis till hemma, och alla tre vill berätta sina historier samtidigt för en, som barn ju kan göra. Då är det himla bra att bestämma sig för att låtsas som att man lyssnar, och sen då babbla på. Och men jag registrerar in alla tre samtidigt och vill ge väldigt mycket engagemang till svar, vilket också jag märker nu har resulterat i att väldigt många av mina barns kompisar tycker väldigt mycket om att berätta historier för mig.
Ja, det är klart.
För att de har ju en sån engagerad vuxen i deras
lyssnar,
liv.
Lyssnar på allt.
En liten myra. Men, så jag behöver fortsätta öva på att liksom, hitta den här balansen och kanske stänga av och inte vara fullt så engagerad kanske. Alltså alltid mot exakt alla människor.
Det är fantastiskt för den som är i din närhet då, liksom 100% fokus på mig typ.
Ja, men det är tufft om man är flera, säg att man är på en fest eller en middag eller liksom, och du och jag har vår konversation. Det kan ju vara att jag är och fikar med min tjejkompis.
Just det, och så hör du allting annat.
Jag hör de andra också, och framförallt, jag har lärt mig, jag ska inte ta med barnen på det. Alltså vill jag träffa min tjejkompis och prata med henne, då blir det tufft för mig och med mina barn. För att det blev väldigt, väldigt hoppigt liksom, för mig att lyssna på
just det.
Kompisen, barnet och sen, om man har gjort tur, konversationen bredvid också.
Precis. Ja, gud. Men du, hur upplever du att du märker det här i Charles?
Är det en sån? Han är liksom han är en känslig kille också. När jag var liten så kallas det här ju att man var drama queen, att man var överkänslig. Liksom, man var inte så känslig, gud vad du är överkänslig. Så det levde jag med väldigt, väldigt länge, att jag var, att det var något fel på mig. Att jag var liksom, ja men du vet, lite töntig, lite grinig.
Ja.
Har man en son som... Ja, jättejobbigt. Mm. Fruktansvärt. Alltså jag blir tokig på folk som säger så till vem som helst. Vuxna som barn.
Det är ju ganska lätt att säga det till folk. Åh, vad inte känsligt. Men bara, hur ska jag kunna stänga av mina känslor liksom, egentligen? Det är så knasigt. Ja.
Ja, man får inte lov att säga någonting till någon annan om deras känslor just. Va? Nu är liksom, så överdrivet. Mm. Så, drama queen. Nu vill du liksom bara... Nu vill du göra en grej av det här.
Mm, du vill ha uppmärksamhet. Mm.
Jag vill mycket, eller jag har jättemycket andra saker. Men det där sårade mig, så att jag är ledsen. Ja. Men om man har en son... Nu fick jag ju två söner. Och om man har en son... Mitt mission i livet är ju att uppfostra världens bästa män här. Mm-hmm. Empatiska, kärleksfulla,
respektiva,
fantastiska män håller jag på att försöka uppfostra här hemma. Och det är en tuff värld att vara kille i också. Jag har syster och döttrar också och jättemycket kring att visa dem vägen och massa grejer med jämställdhet och feminister också liksom. Men jag märker nu att ha en son som är lite högkänslig. Jag märker dels att han har ett större känsloregister än många andra barn. Jag har märkt det hela tiden. Är han ledsen är han jätteledsen. Det är katastrof. Redan när han föddes, när han var en liten bebis, så om han var ledsen. Jag har aldrig haft en bebis som liksom gnir lite, som man säger. Ah, det bara skakade vagnen lite. Det är liksom, jag håller på att dö, skrik, om han väl är ledsen. Från att han föddes har det varit så. Mm. Och är han glad så kan han skjuta ut energi på ett helt otroligt sätt. Alltså. Så glad, så lycklig. Han kan vara otroligt tacksam för något jättelitet. Han är superempatisk, har alltid varit. I åldrar där liksom man absolut inte oftast ser så mycket empati av ett barn, så har han empati mot alla andra barn och vuxna. Så att det är mycket med känslorna, just det här. Kan bli jätteledsen och om han gör fel kan han bli jätteledsen och sådär. Jättestort hjärta, jättemycket empati. Och sen märker jag också att han redan kan ta in rummet och känna av känslor liksom. Alltså, även vuxna liksom. Så för mig är det väldigt viktigt att prata med honom. Om vi är hemma hos någon i familjen eller någon annan där någon kanske bär på en sorg eller alltså, det är en lite konstig stämning liksom. Så försöker jag komma ihåg att ändå benämna det till honom också. För jag ser på honom att han känner av det. Och det är nog lättare att säga om man själv är det.
Jag
på Instagram och bloggen som själva inte är det, som följer mig och vill läsa mer om det för att de tror att deras barn är det. Och de känner sig helt vilsna. Jag fattar inte, jag känner inga stämningar i rummet.
Nej, precis. Om man inte själv märker det så är det jättesvårt att tänka.
Ja, du tänker mig att de är lite överdrivna.
Precis.
Ja, eller i alla fall man kanske inte ens ser det liksom.
Nej,
tänker jag.
Och jag märker just killar du vet, som gråter högt och mycket med mycket tårar och liksom verkligen blir jätteledsna. Då blir, alltså folk säger, sluta grina, gud vad litig han är. Jättemycket redan.
Det är liksom,
han får liksom bara upp och borsta av sig, man måste lära sig.
Men
han
nu måste liksom, vi ju sluta med det.
Ja, jag vet. Han behöver känna in mycket innan han tar steget. Det tog jättelång tid innan han åkte den stora rutschkanan till exempel. Och jag väntade in, och, eller du vet, hoppa från kanten till en pool eller vad det då är. Och det, jag får ofta höra det. Vad putta i honom? Så märker han att det inte är så farligt. Och det är så här, stor varningsklocka för mig. Stopp, det där funkar inte att hålla om.
Herregud.
Liksom,
men ska alltså, det vara bra för liksom?
Alltså det jag tycker redan är lite sådär macho liksom och att det är lite såhär, nu får han liksom sluta grina. Alltså man ser att folk tycker också att jag daltar med honom som äter upp honom i hans känslor när han är sådär jätteledsen. Men jag vet ju att han gråter jättehögt. Jag vill försöka lära honom att själv kunna lugna ner sig och själv kunna försöka hitta när är det rimligt att gå igång så här mycket på att vara så ledsen. Men jag vet också att han känner sig så ledsen. Alltså, det är så det känns.
Exakt,
han spelar ingen roll vad det var som hände. Han är ganska rädd. Han kan bli rädd också. Han blir rädd när det är höga ljud. Alltså, han kan vara rädd för mig. Jag kan vara i ett annat rum. Och så är han inne i sin lek och så ropar jag någonting. Liksom. Då kan han börja, alltså han kan bara säga, wow, det var jätteläskigt. Och bli jätterädd. Det är ju ingenting han hittar på. Han är ju genuint rädd. Och då måste jag ju möta upp på det.
Såklart.
Men det är många som tycker liksom, ja, man, att det är överdrivet. Och nu får han ju lugna ner sig. Alltså, det var väl ingenting jag var rädd för. Det var inget farligt.
Det är lätt för dig att säga.
Vi lär honom, ja men det var inte farligt. Så det är jätteviktigt att vi förklarar för honom att det inte var farligt.
Exakt.
Men han kan ändå få lov att ha blivit rädd.
Och känna,
och
ja ja visst. Det är ju som att säga att det är någon som är rädd för spindlar. Bara, men de är, liksom, de är inte farliga. Nej, det kan jag också fatta. Men, ja men precis, men jag är ändå rädd för spindlar. Så att, sorry, but not sorry.
Det är min känsla. Mm. Jag försöker navigera mig och samtidigt då så vill jag ju försöka att han ska få bättre förutsättningar med den här magiska gåvan som det också kan vara.
Precis.
Än vad jag hade, för jag blev tillsagd att jag var fel och att jag skulle ändra på mig tills jag var 28. Typ. Att jag skulle dämpa mig. Att jag
skulle det är fruktansvärt. Så högt
kan man gråta. Ja, ja,
visst, bla, precis. Bla, bla, bla. Slå band på dig själv.
Ja, oh, gud. Ja. Kvinna.
Och precis, slå band på dig själv, kvinna.
Liksom.
Ja, exakt.
Nu är det liksom stökiga lekar. Femåringarna har börjat, liksom, men du vet, det brottas lite. Och de leker någon Ninjago, eller Ninjago, eller vad tusan det heter. Och sådär.
Ja, för det är viktigt med våld och vapen och liksom
det
sånt.
Är det.
Det är ju så väldigt viktigt.
Jag blir vansinnig på hur mycket pistoler och pang-pang. Mm. Att alla femåriga killar tittar på saker som är för sjuåriga killar redan. Och leker de lekarna. Och Charles har inte fått se det. Och han är så här, alla andra får se det. Fast det är ju på sjuåringar. Hur gammal är du? Fem. Han köper det här, man är vet. Han vill inte. Han tycker det är läskigt. Han vill inte. Liksom.
Och varför ska man? Det finns ingen anledning. Jag kan för mitt liv aldrig förstå varför det ska vara våld för pojkar. Eller för barn överhuvudtaget. Det är så sjukt mycket våld överallt. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför det ska vara så mycket våld i liksom tv, spel och sånt för barn. Eller för vuxna också, egentligen. Är det vansinnigt?
Ja.
Men liksom...
jag fattar inte det heller. Alla spel där man ska skjuta. Alltså jag fattar ingenting. Nej.
Det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Kommer nog aldrig kunna förstå det. Men det är intressant att prata om. Ja, vi får ta ett tema våld på barnutgård framöver. För det här måste vi reda ut. Jag förstår inte varför det ska vara så här. Tack Johanna.
Tusen tack
Johanna Kajsson för din uppriktighet och ditt tålamod. Kan vi bara en gång för alla sluta vara så rädda för känslor och sluta se det som något negativt i vårt samhälle? Vad fint det vore om man bara kunde få vara som man är. Nu är vi sugna på att höra vad experten, vår alldeles egna Paulina Gunnardo, har att säga om saken. Vad är HSP och hur kan man handskas med det på ett bra sätt som vuxen? Och också, måste det handskas eller hanteras?
Ja, alltså HSP eller högkänslighet, det är något man har upptäckt på senare tid. Man kallar det för ett personlighetsdrag. Det är alltså ingen diagnos, utan det man har märkt är att i stora drag så funkar våra hjärnor ganska lika. Men sen finns det också olikheter. Och de som kallas då för högkänsliga, de har... Man kan säga att man har ett känsligare nervsystem. Man kan uppfatta små signaler mycket tydligare. Man kan känna smärta mycket starkare. En doft känns mycket mer intensiv än för någon som inte är högkänslig. Och man kan bli väldigt trött i huvudet om man till exempel är på ett ställe med mycket ljud. Alltså då åker alla intryck in i hjärnan och bearbetas också på ett djupare plan. Så att en högkänslig person kan bli ganska trött. Det kan bli som en överväldigande värld att vara i av alla intryck. Så att ja, man ska väl ändå säga att man måste handskas eller hanteras med det, för att man behöver verkligen ha en förståelse för sig själv. För man kan ju märka att man är kanske lite annorlunda. Om man är på ett socialt nätverksträff eller någonting, något mingel, så kan man bli jättetrött efteråt. Och så blir det inte de andra det. Men varför blir jag så trött? Eller varför tycker jag att det är så jobbigt att gå in i centrum med alla ljud? Eller varför tycker jag att den här maten är så jobbig att äta när den har den här konsistensen, men det är ingen annan som bryr sig? Eller varför tycker jag att det här gör så himla ont?
Exakt.
När andra liksom tål det här. Och då behöver man ha en förståelse för sig själv och också vara noga med att man får återhämta sig. För hjärnan blir liksom trött.
Ja,
och det som är viktigt att veta också är att den här högkänsligheten är ofta, den är ju i kombination med andra personlighetsdrag och temperament och sådär. Mm. Alla människor är ju unika. Mm. När man pratar om högkänslighet, då så är det många som känner igen sig att de också är introverta.
Just det.
Och ganska lugna. Mm. Och det kan vara för att deras inre liv är så otroligt rikt. Det händer så mycket inuti dem själva. Mm. Så att de kanske inte så här behöver eller vill eller orkar vara sociala, extroverta och sådär.
Just det.
Men högkänslighet kan också vara i kombination med att man är extrovert. Man är liksom i gasen. Man är väldigt social.
Mm.
Men kan märka då att man behöver mer återhämtning kanske än många andra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Numera kan vi ju i alla fall, en del av oss, eller det pratas väl lite mer om högkänslighet i samhället, men förr var det ju verkligen inte så. Och Johanna här fick ju ofta höra att gud vad du är känslig och sådär, hon fått höra hela sitt liv. Mm. Varför tror du att många vuxna har problem med att både barn och vuxna har liksom starka känsloliv? Det känns som att vi är så himla... Jag tycker att det är jobbigt att någon har känslor. Liksom.
Det är ju en klassiker liksom, att vi tolkar och försöker förstå andra och omvärlden liksom, utifrån oss själva. Nästan med oss själva som ett facit. Att, för jag tänker så här, det här att de har sagt så här, gud vad du är känslig. Om man bara säger det observerande... Så, gud vad du är känslig, du är mer känslig än mig. Då är det mer något öppet, något nyfiket som man kan prata om. Och man bara observerar att det är så. Men många gånger så sägs det också dömande med en värdering. Att så här, gud vad du är känslig.
Verkligen. På ett, ja, negativt, på ett negativt sätt. Liksom, i stort sett alltid. Liksom.
Ja. Och mitt sätt är det rätta sättet. Och här tror jag att det är väldigt bra att man pratar allt mer om högkänslighet och om känslor överlag. Och att människor är olika, att vi vet mer om hjärnan idag. Mm. För då får vi också en bättre förståelse för varandra. Känslor är liksom ingenting som... exakt så här ska det vara att sörja. Exakt så här ska det vara när man är rädd. Och så här mycket får man bli rädd för. Eller så här glad får man bli. För att glädje kan ju också visa sig på väldigt olika sätt.
Exakt.
Man kan bli en sån som bara bubblar lite inombords. Men en del människor, de blir så här superglada. Och bland högkänsliga är det vanligt att blir man ledsen, då blir man jätteledsen. Blir man rädd, då kan man bli jätterädd. Och blir man glad, då blir man jätteglad. Och alldeles exalterad.
Exakt, och då blir det också så här, men gud, vad du, herregud, lugna ner dig. Liksom.
Men det är jättebra att vi får mer kunskap om det här och mer förståelse. Och med det här avsnittet, att Johanna har berättat om sin högkänslighet.
Ja, men verkligen. Och apropå det då, liksom, för nu för Johannas del så var ju både hon högkänslig, men också hennes barn. Och hur kan man liksom jobba med barnens HSP på ett bra vis?
Dels tänker jag så här att man kan hjälpa barnen att få förståelse för hur hjärnan funkar. Att vi är väldigt olika. Mm. Och att alla människor tar ju in intryck, men att hjärnan tar in olika mycket och att man bearbetar det på olika sätt.
Mm.
Jag jobbade en kort period i en skola. Och där var det ett barn som hade på sig hörselkåpor ute på gården.
Ah. just det.
Och det kan man ju se som någonting så här udda och konstigt. Varför har du hörselkåpor på dig? Mm. Varför måste du ha det i matsalen? Mm. Också säga det på sånt där dömande sätt. Men de här barnen hade liksom koll på varför det här barnet hade det. Och det blev liksom inget konstigt till slut.
Just det.
Och det tror jag är så viktigt, att ge barn en förståelse för att vi är olika. Att hjärnan funkar olika. Att vi är olika känsliga för intryck. Mm. Vi behöver olika mycket återhämtning. Vi trivs som allra bäst i olika typer av miljöer. Och att man hjälper barnet att också lära känna sig själv.
Just det.
Och där också, eftersom högkänslighet handlar rätt mycket om just känslor, att hjälpa barnet sätta ord på känslor. Mm. Och här vill jag verkligen också lyfta pojkarna.
Ja.
För det är väldigt vanligt att pojkar, killar, män inte har ord för känslor i samma utsträckning som flickor faktiskt. Och det är ju inte liksom bra i barndomen, men det är heller inte bra senare i livet.
Verkligen.
För det har man märkt i till exempel terapisammanhanget, män har svårare för att söka hjälp, för att förstå sig själva och för att kunna hitta de här orden.
Åh, deppigt det låter.
Ja, men, men det är ju också någonting, något så här arv som vi varit inne på i tidigare avsnitt också, där med liksom mansroll och kvinnosyn och sådär. Men det här gäller ju liksom alla barn, att det är bra att hjälpa dem att hitta ord för vad de känner.
Exakt.
Och att det är okej att man tycker olika och så.
Just
men
det.
Också påminna sig om att det är viktigt med återhämtning. För det kan man ju också märka med en del barn. Alltså även om barnet, vi säger nu, precis som vi pratar om med vuxna, att högkänsligheten är i kombination med andra personlighetsdrag. Så en del barn tycker ju faktiskt inte om stora barnkalas, och då måste man
just
inte
det.
Gå.
Just det.
Men det kan ju också vara så att man har ett barn som tycker om att gå på stora barnkalas, men som kanske inte orkar hänga kvar där så länge. Och så vet man det, liksom, att mitt barn kommer nog behöva återhämta sig sen. Så att man också planerar in för lugn och ro
just
under helgen. Att, ja, men,
just det.
Vi går på Skansen, men då tar vi det lugnt på söndagen.
Eller, ja, men exakt.
Eller när jag pratade med en mamma förra veckan som funderade på det här med att det var så många som gick till lekparken efter förskolan. Men hon märkte att hennes barn inte riktigt orkade det. Hon funderade på om hon gjorde rätt eller om hon gjorde fel eller om hon var taskig mot barnet då, som just tog med barnet till lekplatsen. Men alla barn orkar inte hålla igång liksom hela dagen. Så det är också en sån här bra grej.
Men exakt.
Att liksom prata med sitt barn om att det, man behöver vila också. Och återhämta sig. Och vila öronen och vila ögonen från intryck och sådär.
Just det. Bra tips.
Att det är okej att känna.
Ja, men exakt. Det måste vi väl alla bli mycket bättre på, tänker jag också. Att det är okej med känslor. Herregud.
Och bekräfta att barnet känner.
Precis. Du var inne lite på det här också med killar och män och så. Jag fortsätter den tanken också, det här då med macho. Den här machokulturen som vi tyvärr är svårt att komma ifrån ibland. Hur ska man göra med sina pojkar för att de inte ska liksom bli drabbade av att komma in i den här machokulturen och liksom dras åt den, så att säga?
Ja, men dels så tänker jag på representation och liksom att ha en bredd av leksaker eller en bredd av olika slags manliga förebilder, kvinnliga förebilder. Och att tidigt ge barnen ett kritiskt tänkande och faktiskt också ibland ett ifrågasättande. Barn är ju liksom väldigt bra på att fråga så här, men varför då? Varför?
Precis.
Och det kan vi ju uppmuntra ännu mer. För att går man in i till exempel en leksaksbutik så ser vi ju ganska snabbt så här, vad som är pojksaker och flicksaker.
Eller hur? Verkligen.
Och vi har också pratat om det tidigare avsnitt, det här med att barn väldigt tidigt börjar kategorisera. Och det gör ju hjärnan, och det gör vi liksom för att förstå oss själva, andra människor, förstå vår omvärld. Så du kategoriserar liksom hjärnan och så fyller man på de här kategorierna med information. Och några av de här kategorierna handlar ju om pojkar och flickor. Och så fyller man på med hur man ska vara, hur man ska klä sig, hur man ska se ut. Till exempel att pojkar inte ska gråta eller att pojkar inte ska vara så känsliga. Det är ju mer okej för en tjej att vara känslig, att gråta när det gör ont.
Ja, verkligen.
Än vad det tyvärr är för killar.
Ja, konstigt nog.
Ja, så att liksom stärka grabbarna i det. Mm. Och hjälpa dem att sätta ord på känslor och också hjälpa dem att ifrågasätta. För att går man in i den här leksaksbutiken och så ser man på förpackningarna liksom att ja, men här är en pojke som leker med den här traktorn. Och går vi till flickavdelningen där allt är rosa och så är det en flicka som håller i dockan. Att man kan hjälpa barn att ifrågasätta det här eller att öppna upp för vad tycker du är kul?
Just det.
Mm, och stärka deras självkänsla.
Ja, men precis. Mycket bottnar ju i det, känns det som. Mm. Och sen pratade vi lite om det här med våld för barn på tv och spel. Varför finns det ens? Och hur påverkas barn av våld och krig på tv och i spel och sådär?
Mm. Ja, varför finns det? Alltså, jag vet inte.
Man blir tokig.
Det undrar jag också. Det finns ju pengar i det. Liksom. Det skapar en slags sensation liksom. Mm. Och det är vuxna som skapar de här spelen och filmerna till barnen. Mm. Och de dras väl till det för att det händer häftiga saker och det kanske är lite förbjudet och sådär.
Mm.
Men när man tittar på liksom hur barn påverkas av våld och krig i så här tv och spel, om man tittar efter svar i forskningen så kommer man inte få jättetydliga svar från forskningen.
Nej.
Man har undersökt det här och studerat det här sedan det här kom. Men man får väldigt olika bilder. En del menar att det stör liksom empatiutvecklingen, att det skapar aggressivitet. Medan andra menar att nej, det här behöver inte påverka barnen negativt. Liksom. Och det är ju för att det är en väldigt komplex fråga. Det har ju med hur gamla är barnen, vad är det för typ av spel, eller
hur mycket,
tv.
Kanske?
Hur mycket? Ja. Hur ser resten av barnets liv ut?
Just det.
Växer barnet upp i en familj som är välfungerande och där man stödjer barnet i liksom den sociala utvecklingen till exempel? Får man slåss? Varför inte? Hur gör jag istället? Hur löser jag konflikter? Det finns ju spel där de liksom skjuter varandra i huvudet som barn sitter och spelar. Ja, de blir sur och så skjuter de någon i huvudet. Det är inte det vi vill lära våra barn. Om vi snackar syskonbråk liksom, och ger tips på hur man ska lösa bråk mellan syskon, så vill ju vi visa dem hur vi löser konflikter och förstår varandra på ett bra sätt. Inte genom att liksom sparka på någon.
Nej, men precis.
Så man kan väl ändå säga så här att även om forskningen ger lite olika bud så är det ju inte positiva saker i de här spelen.
Nej.
Och man behöver vara medveten om det också, att oavsett vad forskningen säger om just det, så vet vi också från forskning att barn, de formas ju av precis allt de är med om. Så att man som vuxen får tänka igenom vad vill jag att mitt barn liksom matas med. Vad vill jag att mitt barn ska se och höra och sådär.
För ja, precis.
Det man kan se hos, alltså även ganska små barn, unga barn, är att deras språkbruk förändras. De lär sig ganska fula ord. I en del spel så finns det en helt vidrig kvinnosyn eller människosyn.
Verkligen.
Så. Och sen också är det ett problem med, det har man också sett, att en del barn, de blir lite avtrubbade och tror också att det de ser på riktigt. För barn kan inte riktigt skilja på fantasi och verklighet.
Just det.
Så det har ju hänt att barn har hoppat på sin kompis. Alltså hoppar på magen, hoppar på huvudet. Och tror att det här klarar kroppen. Och så gör man ju inte det.
Nej.
Det är jättefarligt att hoppa på någon.
Mm.
Så det är också någonting sådär att vara medveten om. Så att även om det finns forskning som säger nej, det är helt okej, fortsätt titta på det här, så ska man ändå vara medveten om att barn, de formas av allt de är med om, de påverkas. Så att man pratar om vad det är de ser,
verkligen,
vad det är de spelar för någonting. Och
vara med liksom.
Vara med, ja. Och faktiskt också våga förbjuda vissa saker.
Ja, precis. Det tänker jag också att man kan göra. Det behöver man inte heller vara så rädd för att göra liksom.
Nej, och det kan ju också bli svårt. För barn kan ju komma hem och säga så här, ja, men min kompis får, eller alla i klassen får och sådär. Att man också kan våga gå ihop fler föräldrar. För att det kan ju vara fler som är hemma som är helt så här välfungerande, bra familjer. Som egentligen också tycker att det här inte är så bra. Men som inte vet riktigt hur 17 sätter jag gräns när alla andra spelar. Att man liksom kan gå ihop lite grann och bestämma tillsammans. Vi tar bort det här spelet om man märker att det här innehåller alldeles för mycket dåligt. Liksom.
Ja, men exakt.
Men ett tips faktiskt, för det pågår ju också en debatt liksom, inom förskolevärlden om så här, krigslekar. Ska barn få leka det här eller inte? Vad är okej och vad inte? Mm. Och när barn leker så kan de ibland bearbeta saker de har sett och varit med om. De kan också öva sig på gränssättning. Som de brottas kan de ju faktiskt brottas på ett, liksom, ganska, på ett bra sätt. Men det man också kan göra här för att gå någon slags medelväg och inte förbjuda helt, men heller inte bara låta barnen gå loss, det är att man är närvarande som vuxen, att man snappar upp liksom vad som händer. Och så hörde jag faktiskt en som tipsade om att den brukade peta in lite nya idéer i lekarna. Så när någon blev så här, pang, du är skjuten, nu dör du. Då föreslog den vuxna att det skulle komma en ambulans. Så man kan liksom bygga på leken lite. Vad gör vi då?
Få in lite mer mänsklighet vuxna, i det hela.
Ja, de här vuxna har bråkat. Det finns sådana vuxna som slåss och gör dumma saker. Ja. Men hur löser vi det på ett bra sätt?
Nu kommer terapeuten här in i bilden.
Exakt.
Det är en jättebra idé.
Ja.
Tackar, tackar Paulina Gunnardo. Väldigt lärorikt som alltid. Läs mer från Paulina på hennes sajt dittbarnochdu.se. Hörru, kära lyssnare, tusen tack för att du har lyssnat den här veckan. Och jag måste passa på att tipsa om barnmässan Underbara barn, som i år blir en digital mässa under namnet Digibarn. Och där kommer vi vara med. Juhu! Jag och Paulina kommer sända ett specialavsnitt om skärmar och skärmtid under mässan. Så skaffa din gratisbiljett redan nu, vet jag, på digibarn.se. Mässan går av stapeln 23-27 oktober, så vi ses där alldeles snart. Ha det så gott, kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.